Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og I dag skal vi snakke med en som har jobbet med skred og snøskred I over 45 år. I 1975 ble Christer Christensen ansatt I NGI, Norges geotekniske institutt, og der fikk han hovedansvaret for å drifte Fonnebu og Ryggfonn på Strynefjellet. Han har vært en aktiv forsker på skred, delt kunnskap både gjennom skredrapporter, foredrag og gjennom media. Han har også vært aktiv I redningsarbeidet for Røde Kors, med vekt på skredforebyggende arbeid. Christer, det vel ikke helt feil å si at det ikke så mange som kan mer om snøskred I Norge enn du og resten av folka du har I NGI?
Ja, takk for invitasjonen, for det første. Det litt vanskelig å si så mye om hvem som vet mest om snøskred I Norge. Men det klart at da vi begynte I 1975, så var det ikke så mange som jobbet med snøskred I Norge. Vi var fem personer som egentlig jobbet med snøskred da oppstarten var. Og vi fikk, det ble bestemt ved stortingsvedtak at vi skulle ha en offentlig skredforskning I Norge. Så I dag så situasjonen helt annerledes. Det veldig mange som kan mye om snøskred I Norge. Og det er veldig bra, det det vi har prøvd å jobbe for på vår måte også, og at det skal bli et øka kunnskapsnivå, og også at sikkerheten skal bli bedre. Och att folk ska bli generellt ska bli mycket mer bevisst och det tror jag vi uppnår.
Nu får du bladet Villmarksliv rätt hem I postkassa I 3 månader för kun 99 kronor. Sänd SMS VILL 36 till 2205 och motta bladet allerede nästa vecka.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hva tenker du om hvis en ser på det vi kan om snøskredfar i dag og snøskred, da, sammenlignet med hva vi visste når du begynte I NGI?
Ja, det var faktisk en hel del innsikt allerede på den tiden som går tilbake til egentlig långt tillbaka på 1900-talet, begynnelsen av 1900-talet, där folk I litteraturen skrev förnuftiga ting, sånt som hur brått det måtte vara för att snöskred ska lossna och vad som är viktigast när det gäller för exempel väder och vind. Och vinden, skreds byggmästare så stora för exempel. Och det är sådana ting som gäller idag. Men det var också en del andra rart som stod I litteraturen. Och I tillägg så var det så utbrett med kunskap om skred generellt. Det var lite litteratur på norsk egentligen. Så utbredelsen av kunskap har ändrat sig mycket. Och det är klart att det har kommit en hel del nya insikter som går på det som har med själva mekaniken I snöfysiken och hur dynamiken I skred som beveger sig är det, där har du sett mycket.
Hur ser liksom det internationella miljö ut här? Är Norge liksom alltså konkurrerar vi eller samarbetar vi och kan är bäst för att säga det sånt då?
Alltså då vi började så var det ett litet miljö I Norge så vi var ju helt avhängiga av att ha kontakt med de andra som drev I andra land och vi hade mycket kontakt Schweiz, Österrike, Kanada, USA och Japan. Och alla kände alla i egentligen miljö. Det var så pass lite miljö att och vi hade ett väldigt gott samarbete. Och det var inte någon konkurrens direkt, men folk jobbar med olika ting och samarbetar om att dela resultat från det vi gör. Det vi kan säga att det vi gjort på Fondmö, för exempel, som ett exempel då, att vi hade ett av de första, eller ett av de få kuldelaboratorier i världen, var i Schweiz och Japan och Gråstaden i Norge som hade kuldelaboratoriet där, men den där och målte de mekaniska egenskaperna till snö. Så vi målte skärkrafter och i Japan målte de tryck och i Schweiz målte de sträckkrafter.
Mm.
Och det förde till en ny förståelse för vad slags material som snö egentligen var. Som har lite komplicerat och egenskaper som var viktiga i förhåll till hur snöskred uppstår.
Mm. Vi ska ju bevega oss lite in på själva snöskred och snöskredfare. Och i vinter så har det ju varit ofta meldt på nyheterna om att det är stor snöskredfare. Och man blir bett om att hålla sig undan skredfarlig terräng eller skredterräng. Men hva er det som egentlig er skredterreng? Kan en liksom si noe som har sagt felles om det? Noe kjennetegn?
Ja, noe av det første jeg fikk vite av en eldre kollega, det var at han sa at det kan gå snøskred alle plasser der det ligger nok snø og der det er bratt nok.
Ja.
Så bratt nok, det er liksom det som avgjør. Fortsatt att ligga snö, självsagt. Ja. Och bratt nog för den typen som av skred som förut är mest olycka, det vill säga törre flakskred.
Mm.
Det ser ut till att vara sån, runt 30 grader.
Mm.
Så det är då skredterräng, det är allt som är brattare än 30 grader och där ligger snö.
Mm.
För att säga det är väldigt grovt.
Ja.
Men det är klart att där är ju andra typer av snöskred också, som sörpeskred som kan lossna på helt andra i helt andra terränghällningar.
Mm. Du snackade om några begrepp här som törre flakskred och lite sånt, men det kan vi komma in om lite senare, men motsatt då, är det lätt att identifiera terräng som där det är tryggt eller mindre fare för skred?
Ja, igen, hvis man tänker på terrängheling så är det ju, hvis du är flink så har du det i höjd. Vi hade en gång ett exempel på när vi går på kurs så prövar vi få folk till att anslå terrängheling, och så målar vi då med en hällingsmålare.
Mm.
Och ett exempel som jag har fortalt var att det var en som alltid hade rätt på det kurset. Han anslog terränghällningar och så målte vinklarna, så hade han alltid rätt. Och så efter tredje eller fjärde gången då, så måste jag spara vad han jobbar med. Han jobbade som taktäckare.
Oh, ja.
Så han hade, du får en känsla för hur bratt terräng är, och det kan en träna sig upp. Men han kan också ha med sig en hällningsmålare. Så det är kanske det viktigaste enkelt kriteriet för vad som är skredterräng. Men ellers har du med fördelning av snö, för exempel sånt som vad som är lehäng, där snön samlar sig ihop, som är kanske det viktigaste. Och det är flera ting som spelar in då. När det gäller brudmekanismer så är det ju områden som är lättare att trigga skred på än andra, för exempel.
Mm.
Och skredterräng, det är faktiskt möjligt att trigga skred från flatt område om snödäcket hänger samman med ett snö, upp i en brattare fjällsida. Alltså hvis snödäck hänger samman från flata upp i fjällsidan, så kan du trigga det. Mm. Och gå på flata, rätt och slett.
Ja, akkurat. Du snakker om den 30-graden. Hvis den ikke har med seg en sånn helningsmåler, så kan du jo selvfølgelig bruke telefonen, har vel også sånn vater nå. Men finnes det en sånn enkel teknikk for å måle hvor bratt det er? Skistavene er jo ofte nevnt.
Ja, det bruker jeg en del hvis jeg er tvil. Så hvis du tar en skistav og så har den ene lodrett og den andre vassrett og har et merke på midten på den andre staven som er lodrett, mm. Og den andre er vannrett, og hvis begge spissene tar i snøoverflata, så er det nesten 30 grader, eller 20-20
ja.
Grader.
Det er jo et veldig godt tips.
En på to. Ja. Ja. En på to er cirka underkant av 30 grader.
Ja. Og så har vi jo fått veldig altså bedre skredvarsel siste året, med varsom.no og litt sånne sånne plasser. Men hva det slags vurderinger som ligger bak et snøskredvarsel? Altså når du snakker om kategori 1, 2, 3 og, eller 4 på varsom.no, hvilke liksom hver type?
Ja, det går opp.
Unnskyld,
ja. Skalaen går opp til 5 faktisk, då, men grad 5 det er mer sånn katastrofesituasjon.
Okay.
Så den er sjelden brukt når det gjelder skiløp, i hvert fall.
Men hva slags værtyper og temperatur og vind og nedbør som på en måte ligger bak det at skredfaren på en måte ja, øker eller eventuelt minker? Da?
Ja, for å si det veldig grovt og enkelt, så er det ny snø og vind. Ja. Men det er ikke så enkelt. Det er mer komplisert enn så. Men ofte så er det slik, i alle fall på Vestlandet. På Østlandet og i mer kontinentale strøk så har du også det som vi kaller for vedvarende svake lag i snødekket. Og det gjør at det som man må ta hensyn til i skredvarslinger, det er ganske mye. Tidsskalaen som man tar hensyn til, det er egentlig hele vinteren. For at det her vedvarende svake laget, de danner seg ved fysiske prosesser i snødekket over tid. Mm. Altså det kan ta veker og måneder. Og noen av disse vedlagene vil være vedvarende, som vi sier. Altså de vil bli konservert i snødekket gjennom hele vinteren. Så det er jo en pest og en plage når man får sånne vedvarende svake lag. Fordi at det har ikke så stor betydning hva som skjer med været, med mindre vi får et kraftig mildvær som tar knekken på lagene ned i snødekket.
Mm.
Men då ska det være kraftig. Så det hele vinterforløpet med en tidsskala som går ned til den siste timen, hva som er transportert av vinden den siste timen ute i Bratteleheng, for eksempel. Så du har en tidsskala på ett vinterförlopp och du har också en regional skala. Alltså de varslar som de offentliga varslar som går ut, den är baserat på regioner.
Mm.
Och det är på en måte ett slags genomsnitt av skredfara över ett större område. Så det är inte gitt att ett konkret specifikt häng har akkurat den skredfaren som blir varslet.
Mm.
Det kan være helt lokale forhold som for eksempel ulik vind, det kan ligge i skudde som gjør at du får rimdanning, det kan ligge i sol som gjør at du får skare og sånne ting. Så det går på kvadratkilometer skala ned til egentlig tiotals meter skala.
Mm. Men det är också, då gör också fysiska observationer i terrängen.
Det blev gjort. Alltså det blev gravd det vi kallar för snöprofiler, så där man ser på lagdelningar i snö. Och det är för att skaffa sig en översikt över vad slags lag vi har i generellt i snödäcke. Alltså nere i snödäcke där vi har kan ha dessa här vedvarande svaga lagar, så är det viktigt att följa med på det.
Mm.
Men det blev på en måte stickpröva.
Är det folk som är liksom tillknutna NGI på något vis, eller är det frivilliga som ställer upp?
Ja, det som det är bägge delar. Alltså, vi har, eller NGI har också skredvarsling, men det är lite annorlunda än en offentlig skredvarsling som är i regi av NVE och var som. Och de har ju då en grupp med observatörer som jobbar med att ta stickpröver i fjället ett par gånger i veckan eller mer. Och de har ett nät av observatörer. I tillägg så brukar de alla värdstationer och alla värdata som är tillgängliga.
Mm. Men när den första kom sig ut på tur i fjället, och hur kan den bäst själv vurdera skredfaren? Vilka metoder är effektiva för att på måttet kunna liksom, själv du har läst skredvarsel och allt det där, så själv kunna ta en vurdering på skredfaren? Finns det något sån uppenbara ting en ska se efter?
Ja, alltså det du säger om att det första man gör är att sätta sig in i det som är varslat av skred och uppdatera sig på det. Och det, då har en viss idé om vad det drejer sig om.
Mm.
När en själv går på tur så är det ett uppenbart tänk på skred för att det går naturlig skred. Alltså, visst du ser att det går skred eller hör att det går skred i en närområde, så är det ju tänkt på att här är det ett land som inte är helt bra. Det som är vanskligt att se när man själv är på tur, det är ju instabilitet som skjuler sig ned i snödäcket. Alltså, du kan gå på ett också fast och fint snödäcke, och så är det ting ned i snödäcket som gör att det egentligen är instabilt. Mm. Och som vissa är uppe i ett 30 grader sen kan utlösas av en skidöppna för exempel. Och det kan vara lag som kollapsar i ett svagt punkt och förplantar sig med lydens hastighet över ett hela fjällsida. Och så här svaga punkter, där kan det vara spredda tillfälligt. Det är det som är lite av problemet. Du vet inte akkurat när du träffar ett sånt svagt punkt som gör att du får en brudförplantning i snödäcket.
Mm.
Så du får på en måte en slags minefeltproblematik.
Mm.
Och det är klart att när du gräver i snön, så är det egentligen bara tillhörbar akkurat där du gräver som du ser. Och du kan liksom inte gå in och grava i en stor bratt fjällsida. För att det nästa som kan ske om du går in där är att skreden går. För du fått gravd och sett om det var ett ustabilt lag.
Alltså förhållandet kan ändra sig väldigt lokalt, med andra ord.
Det kan ju det. Ja. Men du får en viss idé av om att grava i visst du gräver i snön. Men det är klart att det ger alltså visst du finner ett svagt lag i snödäcket, så är det mer ett beslutningsgrundlag för att låta bära och gå på den turen än att säga att det laget är så pass fast att vi kan gå.
Mm.
Det är egentligen det en ser att det är ting som tyder på att snön är ustabil och att den egentligen bör la vara och utsätta sig för den risken. För att saken är att du kan aldrig vara 100% säker när det gäller lagdelt snö. Att du har ett svagare punkt eller annan plats i området som gör att du får en brudförplantning och utlösning av ett flak som är stort som en fotbollbane ovanför dig.
Mm. Kan du säga lite om, alltså när du gravde en sån snöprofil eller det blir kallt, kan du säga lite om vad du ser efter i dessa lager, alltså vad är det som kännetecknar de olika lager?
Ja, i huvudsak, hvis jeg ser stort på det, så er det at du har et fast lag som kviler opp på et løst lag. Mm. Og det løse laget, det er da ikke som en kan tro bare løs snø, men det er snø som står, snøkrystaller, strukturer som står i et slags gittermønster.
Mm.
Och som kollapsar vid belastning. Och det är den kollapsen då som gör att snön börjar glida på en överflata. Och det kan en höra. Den kollapsen hör en ofta i form av ett drön i snödäcket.
Ja.
Och jag kan också testa det med olika testmetoder. Där är någon som är ganska vanlig bland snöobservatörer det och skär ut block eller delar av snön och så belastar så här blocken med för exempel slag med handled eller slag med näve och se vad tid de svaga lagen nedanför kollapsar.
Mm.
Så där det finns någon formaliserad metod för att testa snödäcket och det är ting som en må gå på kurs för att lära sig och göra och träna en hel del på. Men igen så ger det ju något sån 100% facit och beslutningsstötte för att tiden kan gå på tur. För att det är så pass osäkert och det är igen bara en stickpröve. Det som en börjare, det är att ha ett öppet sinne och öppna sanser när den går i skredterräng. Och vissa hör ett drön i snödäcket när den går på flata. Då är det naturens måte att skrika att här är det väldigt ustabilt.
Mm.
Och det samma drön, som sagt, den hör en när skreden lösnar. Mm. Vissa är uppe i en fjällsida.
Ja. Och då kan vi ju lätt hoppa över till vad är det som egentligen utlöser ett skred? Kan du säga något om det?
Ja, nu snackar vi vanligtvis om eller har vi så långt så har vi snackat om törre flaggskred och då har vi dessa svaga strukturerna nere i snödäcket. Där är ju andra typer av snöskred också. Vi har sörpeskred, vi har flakskred som går på backen och på svaberg tillsvarande en sån som takras. Och vi har lösnöskred som är på en måte ett granulärt material eller som sand för exempel som går i solsidan gärna och har sån tära form av utlöp.
Mm.
Så alla så här har olika utlösningsmekanismer. Så det är inte så enkelt att gå igenom alla. Men det är det törre flaggskred som har den största betydningen som för oss som färdas i fjällen och som också för oss till de största skredolyckorna generellt.
Mm.
Och då är det ju de svaga strukturerna i snödäcket och brudförplantningar under detta här flaket då som ligger i fjällsidan.
Mm.
Och där är det där forskningen för en stor del rättar sig in på också för att finna ut hur det här föregår.
Mm. Men då måste jag nästan spöra dig. Vi har ju hört att höga smäll och ljud kan utlösa skred. Kan typ ett gevärsskott utlösa ett skred?
Det är lite som tyder på att skott kan utlösa skred, men om du släpper en Hvis du skyter i en bratt fjellside og hjelper med bombekaster, så går det fint an å utløse skred.
Så det litt myte da, at hvis du skyter så går skred liksom.
Ja, det er veldig lite energi. Altså, det har gjort mange tester med lyd, og det er til og med overlydsfly som har kjørt flytt gjennom fjelldalen for å prøve å løse ut skred. Det er ingenting som tyder på at det er noen effektiv måte å løse ut skred. Det er for så vidt lett å rekne på, og altså, den energien som lyd påfører en kvadratmeter snø er veldig liten i forhold til en skiløper eller sprengstoff eller andre ting.
Ja.
Eller pålasting av snø, rett og slett, på grunn av folksnø og sånt.
Ja, da fikk vi i hvert fall lagt den myten død da. Så neste gang Donald har sånne striper med skudd som utløser skred, så kan vi arrestere deg litt.
Ja.
Men du har jo allerede nevnt litt sånn ulike typer snøskred. Er det enkelte typer som er farligere for oss som ferdes i naturen enn andre?
Ja, alle, hvis de blir tatt av skred, så er det alle skredtyperne farlige, både løsne skred og sørpeskred, og våteflaksskred kan være farlig nok. Men det som er skummelt med de tørre snøskredene, det er at de er uberegnelige. Fordi at vi vet ikke hva tid det løsner, og vi vet ikke hvor stor belastning på snødekket som skal til. Og hvor hen vi kan løse det ut vanligvis. Så det er og så den viktigste egenskapen med tørre løsne skred og ulykke og lærdommen der, det er at det er nesten alltid skiløperne selv som løser det ut til forskjell fra de andre typerne. Så det er de som blir tekner selv som har løst ut skredet som regel.
Mm. Og når vi er inne på skred og utløsning, så står det jo på varsom.no blant annet at den skal unngå terrengfeller og utløpszoner. Men for en som ikke kan begrepe, altså hva er en terrengfelle og hva er en utløpszone?
Ja, en terrengfelle er vanligvis brukt om terreng der konsekvenserne av det å bli tatt av skred er veldig alvorlig. Hvis du blir dratt med i et skred og du hamner på overflata og det er en fin utflating, så er ikke det en sånn alvorlig hendelse. At du kan jo selvsagt sitte fast med både bein og ski og alt, og du kan være uheldig å treffe et eller annet på vegg ned og bli skadet for bruddskade og sånne ting. Men en terrengfelle kan være for eksempel at du blir ført ned i en bekkedal.
Mm.
Og du får snøen bak deg til å bygge seg opp slik at du får kanskje en 5-6 meter snø over deg.
Mm.
Og da er det en liten sjanse for å overleve. Du kan også ha en terrengfelle i form av at det ser greit ut. Du har en fjellside som du går inn i, og så løser den ut et skred, og så nedenfor den fjellsiden så er det stup, for eksempel. Og da det å bli ført ut for et stup fører til stor sjanse for å bli hardt skadet. Mm. Også hvis du blir ført ned i skog, for eksempel.
Mm.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Så det är ofta sån en ser på terrängfällor, för att konsekvenserna av vissa terrängtyper är större visst du blir ett antal skred. Utløpszoner, det är egentligen inte där skredet lossnar, men där skredet går ut. Alltså, vi på Västlandet, vi vet ju att skred lossnar högt upp i fjällen och så går det helt ner i dalen. Själv om det är kanske barmark ner i dalen, så har du utløpszoner ned långt förbi där skredet egentligen lossnar upp i fjällsidan. Så vi skiljer mellan utløpszoner och utløsningsområde, eller løsneområde som också blir kallt.
Så utløpszoner är på något sätt stoppområde till skredet då?
Ja, det kan du säga.
Vi må flytta oss lite över till utstyr. Og det har ju kommit otroligt massa flott utstyr och skredrelaterat utstyr på marknaden. Allt från skredsökare och airbaggar och allt möjligt. Men vad är det som en slags minimumspack av utstyr en bör ha med för en tur i vinterfjällen?
Ja, det är en intressant problemställning. Det första man vet är att det att bli tatt av ett skred är livsfarligt, oavsett utstyret den brukar. Så det har skett väldigt mycket på utstyrsfronten, och speciellt på sökutstyr, som gör att den kan bli full fortare. Och det är väldigt viktigt, för att de allra flesta som blir rädda i livet och som är helt begravd, de blir rädda innanför ett tidsvind på mellan 15 till 20 minuter. Och det har ju med att dödsorsaken ofta har med kväling eller asfyxi, som vi kallar det, att göra. Så det har skett en del ting med sökutstyret. När det gäller airbag eller ting som gör att du flyter upp och blir liggande på överflata, så vill det också öka chansen för att bli funnen tidigare. För att du ligger synlig. Och också reducerar du tiden det tar för att finna fram en person. Alltså, att grava en meter snö tar ganska lång tid. Visst det ligger en person begravd i snöskred, så tar det också tid. Och det ingår ju där i 15-20 minuter du har på dig. Så alla dessa här ting vill hjälpa dina kamrater eller räddningsmannskap att finna dig tidigare. Men det är inte någon garanti för att du är i livet när du blir funnen. För det är så många andra ting som kan ske. När du blir tatt av ett skred, så går det gärna hulter i bulter neråt en fjällsida i 100 km i timmen eller mer. Och det är väldigt stor chans för att du får allvarliga slag och brudskada och inre skada, eller kombinationer av detta, som gör att du, det är så pass farligt oavsett om du blir funnen fort. Kanske bör tänka sig nöje om för en bevisst tänka att att jag har det här utstyret, och därmed så kan det ta större chanser. Egentligen ska man börja inte tänka slik. De som tänker slik extremkörare, de bör ha allt det här utstyret. De bör ha airbag, och de bör ha hjälm, och de bör ha en, av hänsyn till sin deporare, som bör också ha en olycksförsäkring som täcker akkurat slike ting. För att det är många försäkringar som har undantag för bratt skidköring i alpin terräng. Så det är bara att checka. Men för min del så tänker jag att spade, sökestang och sändar är den bör ha vissa driver med normal topptur. Och inte för det att den vill utsätta sig för risken av ett attraskred. Bevisst, men det är ting som vi inte vet och vi har inte full översikt över alla förhåll som kan ske. Och i tillägg så kan det ju hända att vi träffar på andra som behöver hjälp till att söka och grava fram personer i skred.
Visst en först blir tatt av ett skred, är det något helt att den kan göra för att på något sätt hålla sig på överflata eller andra ting?
Ja, det spørs litt hva som er skred. Altså, vårskiløping og sånne ting så under ikke sånn ekstreme forhold, men der det bare snakker om løsende skred, for eksempel mindre skred, så er det jo viktig å komme seg ut av det. Kjøre ut til siden, ikke bli dratt med. Og så selv solfondet og vårsnøskred kan være farlig nok hvis en kommer under det, hvis en blir dratt med nedover fjellet, det er stor fjellside. Men der er det mer hanterbart å komme seg ut av skredet. Men hvis en først blir dratt med, så er det egentlig fint lite å gjøre. For, som jeg sa, du blir kastet hulter i bulter nedover en fjellside, og farten øker veldig fort. Og det kan gå opp i 100 kilometer i timen nedover en fjellside. Det blir på en måte som å kjøre av vegen i 100 kilometer med bil. Og selv om det er flatt og fint utenfor, så går det hulter i bulter. Og det er fint lite kan gjøre den første utenfor vegen og bilen snurrer rundt. Det er litt det samme med i et skred.
Og hvis den blir tatt, hva sier statistikken om mulighetene for å overleve? Finns det gode tall på det?
Ja, det er litt varierende tall ut og går. Bare så litt på... Det som er gjort av statistikk senere år... visar att det är från Schweiz, Öst och Kanada också. Det visar att du har en sån lite och mindre än 50% chans till att överleva visst du blir helt begravd i snö. Så det har ju med då den tidsfaktoren att göra. Det har ändrat sig lite för att en har blivit flinkare att finna folk fortare. Men hvis man tenker på det, altså sånn 45% sannsynlighet for å overleve, det er da en av to.
Det er dårlig odds.
Det er mye dårligere odds enn russisk rolett, for å si sånn.
Ja, det var en god sammenligning. Og hvis den på en måte er i nærheten eller ser folk bli tatt av skred, er det 113 som... altså varsle, og kan en gjøre noe selv? Skal en begynne å lete?
På begge spørsmålene. Så 113, det finnes en god app som heter Hjelp 113, som du kan bruke til å varsle. Men der blir du også sendt posisjonen din, slik at redningstjeneste kan se med en gang hvor du er. Når det er sagt, så er det europeiske varslingsnummeret som også gjelder i Norge, det er 112. Og det er da redningstjeneste eller politi da, som kan nås på 112. Men det er en samordning der, så det spiller egentlig ikke noen rolle om du ringer 113 eller 112. Ja, ja. Det som er fordelen med 112 er at du kan bruke den på en låst telefon.
Ja.
Så du kan til og med ringe 112 på offerets sin telefon hvis du ikke har en egen telefon.
Det var et godt tips.
Så, ja, det er bare et lite tips. Til det andre spørsmålet. Skal vi begynne å lete? Ja. Et forbehold. Du må jo sikre deg at det ikke skjer flere ulykker ved at du selv beveger deg inn i et potensielt farlig område. Så vurdering av egen sikkerhet kommer inn, men så er det å begynne å lete med en gang, for at vi husker disse 15-20 minutter, det tidsvinduet som vi har å jobbe med. Og de aller fleste skiløpere som blir redde i livet, de blir redde av kamerater eller øyevitner som ser ulykka skje, og kan begynne å søke med en gang.
I slutten av februar så var jeg i Stryn, det er der du holder til, og var så meldt om høyskred, snøskredfare nivå 4, men altså visuelt så så det for meg ut til å være veldig lite snø i fjellet. Det var jo steiner og som stakk opp overalt. Men så sjekket jeg på hva som i ettertid, så ser jeg at det så ikke så veldig langt unna i nabobygda Håndalen, så var det observert en skredkant i Brattheng, og i et område som jeg da liksom tenkte var snøfattig, da var det målt 90 cm snø, med kornet til lag nederst. Er liksom min vurdering her en sånn typisk ting, at man undervurderer lokale forhold og skredfaren, og kanskje ikke helt tror på skredvarselet?
Kanskje, men i beskrivelsen av skredvarsel så står det jo at det er et regionalt varsel, og at en må vurdere de lokale forholdene også i tillegg. Så lokal vurdering er viktig, fordi at som sagt, de stedlige variasjoner er store på grunn av at det har vært lokalklima eller mikroklima kan variere voldsomt fra en fjellside til en nærliggende andre fjellside. Så det er som sagt lokal vurdering må til hvis jeg skal kunne si noe om skredfaren akkurat der den er. Det som jeg også kan si om det du opplevde om en snøfattig vinter, det er et lite paradox, det er at når det er lite snø på bakken, så er de fysiske prosessene som gjør at snø blir ustabil, de er mer aktive, at du har det skjer en omvandling i snødekket som går fortere i et mindre, et lav eller et grunnere snødekke enn hvis du har mye snø. Det har med det som vi kaller for temperaturgradienten i snø å gjøre, som driver en del av disse her fysiske prosessene. Så det som er typisk for store skredvintre, altså med det er gjerne at du har en kald forvinter, og så har du en senere periode med mye snø og pålasting av vind opp på dette her svake grunnlaget som har dannet seg under den litt snøfattige kalde perioden tidligere.
Men siste året har vi fått vi har skredvarsling, vi har bedre utstyr og kanskje bedre varsling, men likevel så er det jo en sånn 2-3, jeg sjekket varsom det ennå, så var det vel mellom 2 og 13 personer siste sånn 5, 6, 7, 8, 10 årene som dør av snøskred i Norge. Er det ting som, kommer vi til null? Er det mulig å unngå dødsulykke i skred?
Ja, det er vanskelig å svare på. Det spørs jo helt hva slags restriksjoner og tiltak en setter i verk. Det som har skjedd med statistikken, det er at hvis man går tilbake til, så var det nesten ingen skiløpere, eller veldig få skiløpere. Altså tilbake til første del av 1900-tallet, så var det få skiløpere som ble tatt av skred. Mens det var folk på veier og i hus og under arbeid som ble tatt av skred. Og den andelen der har endret seg radikalt. Slik at nå er det nok så få som blir tatt av skred i vägar och hus, men andelen av skidlöpare har ökat våldsamt. Men totalt så är det ju så stor forskjell. Alltså i perioden på ja, från 1900-talet så låg det på runt 7-10 omkomna per år. Så totalt så är det ju en mycket stor ändring. Och, men det som har skett är ju att det är gjort ganska mycket när det gäller säkring av infrastruktur, sånt som vägar och bebyggelse. Och vi har plan- och byggningslov och vi har mer arealplanläggning och mindre behov för att bygga i skredfarliga områden än det var för, kanske. Men det är också där är lite gränsen vad man kan göra i förhåll till det, i alla fall det oorganiserade friluftslivet. Det organiserade friluftslivet är underlagt olika lover och föreskrifter, för exempel lov om produktkontroll som reglerar det som tillbyr turer i fjället kommersiellt och också det som inte är kommersiellt, sånt som turistföreningar och turgrupper. Så där ligger det en del föringar för att kan tillåta sig. Men när det gäller annan friluftsliv så är det lite föringar på vad folk kan tillåta sig och göra. Och där är upplärning och information viktig. Och det, där har det blivit satt in ganska stora resurser de sista åren. För exempel på Varsom och sina nettsidor så ligger det väldigt mycket information. Och det finns också många tillbydare av kurs när det gäller skredsäkerhet och inte minst räddning. Men det är klart att i friluftsliv så vill det ju alltid vara folk som har försäljning, risikovillighet och risikoaccept. Och det är vanskligt och det är väldigt vanskligt att reglera det här på någon slags förnuftig måte, tror jag.
Det är väl en ting som har skett i friluftslivet sista kanske 10 åren är ju den här toppturbölgen. Det spelar kanske in. Alltså det är flera folk i fjället tänker på rätt och slett på kanske på extrema platser och
det är det själv sagt. Det vi märker, vi som har jobbat några år, det var ju först vi märkte att det var ju med Telemarksbölge som kom på 80-talet och så etterkart gick över till alpint toppturutstyr senare. Och det är klart att det är där du finner den kategorin som av skidlöpare som det är tatt av skred i stor grad. Når det ikke har blitt verre enn det var, for å si sånn, altså det, når det ikke er særlig flere nå som blir tatt av skred enn det var på 50-tallet under friluftsliv, så har det jo med at folk har blitt flinkere til å skjønne hva skred er. Du kan si at skredkunnskapen har gått hand i hand med kunskapen om att köra bratt ski, inte ner till Telemark eller där eller topptur. Så och så har du utstyrsutveckling också som du var inne på.
Men för vi avslutar, du må ju fortälla lite om det arbete som har varit gjort uppe på Strynefjellet på Fondbu med forskning i fullskala försök bland annat.
Ja, vi har drivit med väldigt mycket rart på Fondbu. Första tiden så var det ju en slags observationsstation där vi observerade massa skred som gick i området och var sammanhållt med vär och värförhåll i området. Vi hade en egen värstation, en manuell värstation. Vi gick över till skreddynamik på 80-talet. Vi instrumenterade ett stort skredlöp, 1000 meter fallhöjde. Och vi byggde också en boll i området. Och det var ju för det att det var ett behov för att laga trovärdiga skredmodeller när vi skulle för exempel värdera byggfält och sådana ting. Hur långt ut från fjällsidan kunde placera ting och vad slags krafter som uppstod vissan kom in i utlöpsområden av sådana stora skred.
Mm.
Så det har ju varit kanske en huvudting som vi har drivit upp på fonden med. Eller så har vi haft forskjellige forskningsprojekt och vi har haft kurs. Vi har haft seminar för forskjellige organisationer. Det som är väldigt okej, syns jag, med ett sånt område och jobba i ett sånt område som Stryn är att här har vi ett miljö med folk som har lång erfaring och intresse för skräd. I många år så hade vi en årlig samling med Ørstavolda skrädgruppen, skrädövningsgruppen, en frisk gäng som hade en slags fagseminar där vi gick igenom nya ting som har skett i underskredforskning och vi testade ut en del av de tingen i praxis upp på stationen.
Mm.
Och fördelen med stationen är att den ligger så pass högt att vi är uppe i de områden där de stora skreden har lossnat, så gått över 1000 meter är lätt tillgängliga. Så det är en fördel att vara i Stryn och i ett sånt område som vi har. Vi har stora skred och vi har tillgänglig terräng och vi ligger på västsida av Vallskille som gör att vi får väldigt mycket väder och stora snömängder in i området. Vi har en historia i området som också är ganska intressant då, med stora skredhändelser och skredkatastrofer som folk är gott känt med.
Mm.
Jag kan nämna att jag hade en artig upplevelse för att jag var inviterad till att hålla en skoletime för barneskolan på Gjelleskolen i Oppstryn. Noen år siden, og skulle snakke om snøskred. Og der tenkte jeg at jeg må si litt generelt om hva snøskred er, og hvordan det oppfører seg, men så kom vi på at hvor vi var her. Vi var i Oppstryn, i hele dagen. Så fant jeg på at jeg skulle spørre alle som hadde hatt sett ett stort skred i bevegelse om det kunde räcka upp handen. Och det var samtliga i den klassen.
Det är det, var 100%.
Ja, så det är säkert andra platser i Norge du kan finna sådana skoleklasser också, men det är inte så många av det.
Nej. Men du som har jobbat med skred i så många år, har du själv blivit tatt av skred?
Ja, jag har det. Jag blev tatt av skred i 1979.
Jaha.
Av ett skred som var av slik större så att det kunde gått galet.
Ja.
Och det var efter att vi hade gjort en gått över ett område för att spränga ned skred. Det var väldigt ustabilt. Och det vi gjorde var att vi gick upp ett skred som allerede hade gått. Och så följde vi en rygg bortover och så och så var det snack om att gå tillbaka då. Och så var det snack om att det var en väg lite längre bort som var trygg att gå ner. Men planen var egentligen att gå tillbaka och så gå ner samma väg som vi kom upp då. Men det hade blivit en lite längre tur då. Så då var det lite lätt att bli övertalt till att ta den raska turen ned. Och jag kom ner i sidan där och såg mig en gång eller tänkte ganska fort att detta här var inte bra. Och i det jeg tenkte det, så hører jeg drønne, og så var alt i bevegelse rundt meg.
Ja.
Og det gikk bra. Jeg kom meg, vi hadde truger da, så jeg klarte på en måte å stampe meg, holde meg på overflata og kom ut av det siste liten for en bølge som kom bak meg feie over der jeg nettopp hadde ord. Så brudkanten var på over en meter, så det var forholdsvis store ting da.
Ja. Da var du, ja, det, da hadde du oddsen på din side, med andre ord.
Jeg hadde oddsen på min side, men det er et eksempel på det som ofte skjer, at det er ikke de rasjonelle vurderingene som tar over ham, men det er andre argumenter. Det var langt å gå tilbake. Hvis vi skulle gå tilbake, så ville det kanskje være like farlig, fordi at det kunne være folk som var dårlig kledd, for eksempel, og det var dårlig vær og en del sånne ting. Så det er flere ting som kan påvirke beslutningstaking, som ikke har direkte med skrev å gjøre.
Ja. Jeg tror vi må begynne å oppsummere og avslutte litt her, men hvis du skal komme med noen gode råd til folk som ferdes i fjellet på vinterstid, har du noen korte gode råd å komme med til slutt?
Ja, ikke bli tatt av skren, det første rådet. Men det å ferdes i vinterfjell med vintersnø, det har sin egen risiko. Hvis du ikke har lyst til å ta risiko, eller så stor risiko som det innebærer, så går det an å ferdes i mye fjell likevel. Det å unngå det som er brattere enn 30 grader. Og like under bratte heng på 30 grader. Eller så var det en ting som jeg oppdagde når jeg kom til Stryn og begynte i Stryn. Det var at folk gikk ikke på fjelltur midt vinters. Det jeg sa var at folk her går ikke på skitur i høgfjellet midt vinters, og ikke for at laua på bjørka nede i dalen er store som musøyre, da begynner folk å gå på skitur i høgfjellet. Og jeg vet å tenke på hva sammenhengen der var, og det er klart at etter påske så har du den snøen som er gjennomfuktet, 0 grader helt igjennom, og den har ikke lagdeling slik vintersnø. Den har ikke disse her sprø, ustabile strukturerne lenger, vanligvis. Ja. Så reglen den har funket veldig bra gjennom ganske mange år, men nå har jo tiden endret seg, så folk går jo på tur så lenge det er snø. Men hvis han da ikke har lyst å utsette seg for en mulig fare, så er det å unngå det som er bratt nok, og vente med bratte ting til våren.
Ja, og den tiden har vi jo rett foran oss nå, og da tror jeg vi sier tusen takk for veldig mange gode råd.
Selv takk, det var veldig hyggelig å prate med deg.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.